Sen så fick jag en rubrik för den här söndagen. Jag har inte sett den, jag har inte hört den här än. Och det kanske är därför man insåg att så här kan vi inte uttrycka oss. Jag vet inte. Men det var liv och övernog. Har ni hört ordet övernog någon gång? Det är ju vi färbröder som har hört övernog. För det var vad man, jag skrev in det på min, i mitt program här i förberedelsen. Och i rättstavningsprogrammet fanns det inte med. Det var borta. Det säger väl någonting. Övernog, det är alltså mer än nog. Överflöd säger vi. Men alltså, vi säger, ja men det är nog nu. Då säger Gud, nej det ska vara mer här, säger han. Jag skulle kunna utveckla det, men det ska jag inte göra. För att jag är så gammal. Nu blir det mycket här med ålder och grejer. Så att på min tid, så då predikar man 45 minuter. Bara så ni vet. Bara så ni liksom... Ja, kom igen. Så var det förr i tiden. Guds principer för givande är det som jag vill tala för idag. Och Gud har principer. Det står att i ordet att Gud är inte oordningens Gud. Alltså är han ordningens Gud. Och det är liksom, det är så att det finns en struktur och en ordning i kosmos. I inledningen av gudstjänsten här så har vi det här introt. Och där är det ju liksom där vi bekänner oss till att vi tror att Gud har skapat detta. Vi tror inte att det har kommit till utav en slump. Eller liksom att det bara har skett så där, utan det finns en tanke bakom. Och det ser man ju i skapelsen. Därför att hans principer finns nedlagda i kosmos. Det finns en oerhörd ömsesidighet och ett beroende i hela naturen. I hela skapelsen. För att livet ska fungera. Att alla levande organismer inom både växt- och djurvärlden tillsammans med människan ska kunna fortsätta att existera. Så är det många villkor som måste uppfyllas. Det måste finnas en ordning. Och Gud är ordningens Gud. Och att det finns den här ordningen. Tänk bara på vatten. Det är ju lite unikt därför att vatten har ju sin högsta densitet vid plus 4 grader. Och normalt sett så vänder inte liksom ett material som är en egenskap hos någonting där vid plus 4 grader. Men det är väldigt bra att det gör det, eller hur? För skulle det fortsätta att densiteten bara skulle öka och öka, så skulle det inte bli någon is på sjön, utan det skulle bli is på botten. Och det skulle fortsätta att frysa. Och det skulle vara bottenfruset hela tiden. Ingenting skulle kunna existera. Men jag tror att Gud har tänkt. Jag tror att det inte är en slump det vi ser i tillvaron. Och vi skulle kunna ta så många exempel. Gud är ordningens Gud. Och det gäller inte bara naturen. Utan det gäller också i livet i övrigt. I vår relation till honom. Till och med. Och det är det som vi ska titta på. Om Guds principer för givande. Det här med att det finns en ordning i skapelsen. Det brukar kallas då för det fina ordet. För det teleologiska gudsbeviset. Vi kan kanske ha lite undervisning om sånt sen. En annan gång. Men just det är ett bevis för Guds existens. Ta bara tyngdlagen till exempel. Nu har jag ingenting här, va. Men det är så bra att vi har tyngdlagen, eller hur? För att det känns så skönt att stå här på backen och inte sväva omkring här runt i rummet. Det hade ju för dig varit härligt. Och, ja, det hade varit något. Vi tar väl nästa. Ja, men tyngdlagen är bra. Den hjälper oss. Alla de här lagarna som finns i naturen. Och Gud, han har ett sinne för ordning och reda. Gud står inte för kaos. Han gör inte det. Ordning och reda. Är det några som gillar det här? Har vi några Excel-filer här som vandrar runt? Ja, vi har några stycken där. Visst är det bra? Man har var sak på sin plats. Vi har en princip som är fastslagen i Guds ord som säger så här. Det var många, men den ska jag ta nu så här. Det är lagen om sådd och skörd. Det man sår, det får man skörda. Det är tur att det är så, eller hur? Så man vet det, så skördar man vete. Planterar man ett äppelträd, ja, i bästa fall så får man äpplen. Man får inte bananer, det vet man, utan man får äpplen. Det man så, det får man skörda. Och här har vi också då på screenen ett utgångsord för predikan idag om den här naturlagen som finns i skapelsen. Som finns i Guds rike. Ge, så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat ska ni få i er famn. Men det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Det här är ett jättebra ord, eller hur? Och det här är liv och övernog, va? När Gud ger, så ger han tillbaka inte bara lite sådär, utan det är ett rejält mått. Han fyller måttet, han lägger på rågen efter att han har skakat det och ordentligt komprimerat det. Ni vet ju att det är ju böket när man ska mäta upp mjöl när man ska baka, har jag insett. Alltså det är så lätt att man packar ihop det för mycket, va? Eller hur? Så det är bra att väga. Men Gud, han bara trycker i och han låter det bli råge. När vi är med och ger så vill han välsigna oss tillbaka. Det är Guds principer. Det är den här om liv och övernog. Ett absolut grundläggande drag i Guds karaktär, skulle jag vilja säga, det är hans generositet. Gud gav oss sin enda son. Jesus, han gav sitt liv av fri vilja när vi fortfarande var Guds fiender. Det står i skriften att Gud ger den helige ande utan att mäta. Han bara låter det bli ett överflöd, ett övernog utav anden. I Romarbrevet så står det, syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus. Hör du det? Du får jobba för synden. Du får betalt, du får slita. Men när du kommer till Gud och säger jag behöver dig, då ger han dig evigt liv i Jesus Kristus. Det är Guds generositet. Jag menar, Gud skulle kunna säga, jaha du vill ha lite nåd, du vill ha lite frälsning. Okej, vi lägger upp ett program här. Vi kör ett schema här nu. Och så börjar vi på det här sättet. Och sen om det funkar så stegar vi på det här lite senare under året här och så vidare. Han gör inte det. Tänk att vi får komma. Vi har samlat på oss lönearbetet, synden. Och så vänder vi oss till Gud och så säger vi, jag behöver dig. Wow, säger han. Ja, men grabben som hängde på korset där bredvid Jesus. Det har vi sagt många gånger, va? Han hade ingen chans att gå in i något rehabiliteringsprogram. Han vände sig och bad om en tanke. Och så kommer Guds generositet där direkt. Det är Gud! Han är generös! I Jobb så läser vi en sån här klassiker. Herren gav och Herren tog. Lovat vara Herrens namn. Jobbs bok är ju lite special. Jag vet inte om ni har läst Jobbs bok så där några gånger. Den är lite special. Det är en fantastisk bok på många sätt och vis, men man får jobba lite grann med den. Absolut. Och sen Herren gav och Herren tog, lovat vara Herrens namn. Det är ett uttryck för att man i alla lägen kan prisa Herren. Hur livet än skiftar. Men framförallt så tycker jag att det är på det här sättet. Att Jesus, vet du, han gav sitt liv. Herren gav. Men sen så tog han mina synder. Det är Guds princip. Han ger evigt liv. Och så tar han det där som tynger dig. Halleluja. Jag blir riktigt inspirerad själv. Faktiskt. Det är så bra. Och jag menar, om Gud är generös så måste vi bli inspirerade av honom, eller hur? Våra liv behöver vara generösa. Och det handlar inte bara om ekonomi, jag snackar inte bara om stålar nu. Utan jag talar om attityder. Jag talar om våra relationer till våra medmänniskor. Det handlar om att vi ska ha gästfrihet, vi ska ha ett öppet hem. Vi ska vara välkomnande mot människor. Vi ska se liksom, vi ska vältolka och inte fultolka människor. När de säger något eller gör någonting. Utan vi liksom, vi ska ha en positiv attityd, eller hur? Vi ska, jag brukar till och med säga, vi ska vara beredda på att bli blåsta som kristna. Därför att vi ser så mycket gott i människor. Vi vill varandra väl. Det är hållningen. Det är generositet när det gäller attityder. Och Ordspråksboken säger så här i 11 och 24. Den ene strör ut och får ändå mer. Den andra snålar och blir bara fattigare. En generös själ blir rikt mättad. Och den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt. Visst är det bra? Jag gillar det här vederkvickelse. Jag predikade om det någon gång här. Vilket bra ord, eller hur? Det är en del av er som inte fattar vad det handlar om, skulle jag tro nästan. Det är så här gammalt ord igen. Men de är bra, de här gamla orden. Vederkvickelse, det är något som liksom Gud ger. Och när vi har samma liksom uppmuntrande inställning till våra medmänniskor, så får vi ny kraft. När vi uppmuntrar, så blir vi uppmuntrade. Det är så. När vi är generösa och strör ut, så får vi bara mer. Och den som håller i, livet blir både tråkigt och fattigt. Därför att det här är någonting som är utav en naturlag i skapelsen för Herren. Han har lagt ner det här. Generositet. Det blir en välsignelse i livet. Och det här, Ordspråksboken här, det fattar vi att det handlar inte bara om pengar, utan det handlar om attityd. Det handlar om sättet vi möter våra medmänniskor. Men självklart så gäller det här också vår ekonomi. I andra Korinthierbrevet, ett par kapitel där, så talas det om just det här med givandet. Och i det sammanhanget så läser vi: den som sår sparsamt får skörda sparsamt, och den som sår rikligt får skörda rikligt. Det är liksom någonting som finns. Och jag menar, vi som kyrka här har tagit initiativ till att försöka rusta upp och bygga ut en bibelskola i Guinea i Västafrika, ett land som är muslimskt dominerat. Bibelskolan, lärosalar och mycket är jättebra, men logit där de här eleverna tillsammans med sina familjer, alltså både... Det är ju hela familjer som bor där, och det är torftigt, det är riktigt risigt. Vi har sagt att vi ska bidra till att se till att vi kan bygga ut det här. Och just nu, här i veckan, så hade vi ett möte och sa att nu är det dags att riktigt börja säga start till det hela. Och vi som kyrka har sagt att vi bidrar med 100 000 till detta. Och nu har det kopplat på 200 församlingar till. Och 3 andra församlingar till och så vidare. Så nu har vi 380 000 som vi kan gå in med. Och jag tror att det är lagen om sådd och skörd här. När vi vågar säga att vi går i tro på det här, så kommer Herren och välsignar. Vi behöver någon hundring till, så vi ska fortsätta be. Men vi kommer att starta arbetet, och sen ska vi slutföra det i höst. Men då behöver vi lite mer finansiering. Men jag är övertygad om att Herren är med oss. Den som sår sparsamt får skörda sparsamt. Den som sår rikligt får skörda rikligt. Sen är det så här, när det handlar om välsignelsen tillbaka. När vi ger ut av våra finansiella tillgångar eller av våra materiella tillgångar, så är min erfarenhet är att det inte alltid är så att bankkontot fylls på. Men vi får erfara välsignelser på så många andra områden. Och mer om det senare. Och när de här kapitlen undervisar om givande och generositet, så är det här som så att säga i biblisk språkbruk handlar om att man offrar. Man ger utöver sitt vanliga basgivande. Men principen gäller även basgivandet, som ju Bibeln talar om att det är ett tionde givande. Och nu ska jag gå vidare och ta de grejerna om tiondet. Alltså Bibeln skulle jag säga talar om flera olika typer av givande. Det tionde givandet, man talar om offrande, man talar om allmosor. Idag fokuserar jag då främst på det här med tiondet. Tiondets princip. Gud, han gav makt redan från början då i skapelsen åt Adam och Eva att råda över skapelsen. Man skulle bruka och bevara den, men liksom de skulle ta hand om det. Människan skulle ta hand om det. Men en viss del var reserverad för Herren. Första Moseboken 2, skapelseberättelsen. Och Herren Gud gav mannen denna befallning. Du kan fritt äta av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskapen om gott och ont ska du inte äta. För den dag du äter det ska du döden dö. Det här handlar egentligen inte om att äta eller inte äta. Utan det här handlar om att vi ska erkänna Guds rättigheter. Gud säger allting här annat är ditt. Men detta tillhör mig. Förstår ni? Gud säger att hela skapelsen, men det här trädet, det tillhör mig. Och den här principen skulle jag vilja överföra på tiondet. I tredje Moseboken så har vi de här lagen och liksom förordningar och så vidare. Och där i 27 kapitlet läser vi allt tionde av jorden tillhör Herren. Både av markens säd och trädens frukt. Den är helgat åt Herren. Tiondet är alltså, det är inget som kommer lite senare utan det är från början. Det är redan där i lustgården så står ett träd som säger, Gud säger det här är mitt. Don't touch it. Det tillhör mig. Det är helgat åt Herren. Men däremot resten, bara kör. Bara kör. Så att jag har den här uppfattningen att Gud, han har rätt till 10% av vår inkomst, våra resurser. Och vi ska överlämna det i trohet och överlåtelse till honom. I Gamla testamentets sista bok, Malaki, så går Gud till rätta med sitt folk. Det gör han nästan genom hela Bibeln. Finns anledning till det. Och han gör det ibland med oss också. Så Gud, jag bara ska säga det. Gud, det är inte alltid så att Gud bara talar bra saker till dig. Alltså sånt som är enkelt att höra. Utan han går till rätta med mig. I alla fall jag upplever det att han går till rätta med mig ibland. Det kan hända att du har räkmackan i livet. Men jag tror vi måste förstå det om Gud. Att han behöver ge oss vägledning. Och i Malaki så talar inte Gud om att de ska be mer, läsa mer i skriften eller gå oftare till templet. Utan i Malaki så talar han om tiondet. Gud har skapat oss, han har lovat att ge oss allt det vad vi behöver. Ändå så har vi ibland svårt att ge Gud det som tillhör honom. Och det är ett mönster alltifrån syndafallet då Guds ordning och principer rubbades på flera områden. Och där i Malaki så läser vi att Gud säger till sitt folk, bär in fullt tionde förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i det här, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna himlens fönster för er och ösa ut välsignelse över er i rikt mått. Nu är det liv och övernog igen, va? Nu ser vi Guds generositet här. Men den är kopplad till vår trohet. Att vi säger, ja men Gud det här är ditt. Detta är ditt. Och när vi ger Gud det han ska ha. Så står det faktiskt så här att han ska ösa välsignelser över oss. Vilket uttryck va? Alltså tiondet, det är en möjlighet att leva i välsignelse från Herren. Det är inte så att man köper det. Det blir fel liksom attityd i alltihop. Men välsignelsen, den kan frigöras genom att man anammar och praktiserar Guds princip, Guds skapelseordning på detta område. När man lever i det. När vi läser i Malaki så står det att man kan röva från Gud. Det är lite dramatiskt uttryck egentligen. Och vad menas med det här? Betyder det här att Gud har finansiella problem? Nej, definitivt inte. Men han kan bli berövad möjligheten att välsigna sitt folk. Det faktum är att Gud längtar efter att öppna himlens fönster över oss. Det är liksom en välsignelse över hela livet som kommer därifrån. Och jag skulle vilja uttrycka mig på det här sättet. När himlens fönster är öppet över oss så får sinnet frid och förtröstan. När himlens fönster är öppet över oss, då får vi hjälp att göra rätt val i livet. Är det någon här som har känt lite jobbigt när man ska välja någon gång? Har ni varit med om det? Jag tror faktiskt så. När man lever efter Guds ordning, inte bara när det gäller tionden, men liksom allt det som finns i skriften, så blir det lättare att välja. Alltså man skulle kunna uttrycka sig på det här sättet. Man klantar inte till det onödan. Därför att man är känslig för Guds ande. Vi behöver välja rätt, eller hur? Jag har valt fel ibland. Men när jag valde min fru så valde jag väldigt rätt. Och det, Gud är så god, va? Jag har en kompis som brukar säga så här. De största, ursäkta, nu, det här får ni inte spela in. De största skitarna får de bästa fruarna, brukar han säga. Och så är det lite, så känner jag det. Nej, så är det nog inte. Men vad säger du, Patrik? Jag är väldigt glad för min fru i alla fall. Väldigt glad. När himlens fönster är öppet över oss, då får våra saker en ny hållbarhet. När himlens fönster är över oss, så får vi förnöjsamhet. Och som en följd, en konsekvens av förnöjsamhet, så får vi generellt sett bättre hälsa. När du är nöjd, när du är tacksam, när du kan säga, jag har ett bra liv, då blir hälsan bättre. Jag säger inte att man slipper sjukdomar, nej. Jag säger inte att det är därför att du inte har gett tionde som du är sjuk. Nej, jag säger inte det. Men jag säger att när himmelens fönster är öppet så upplever du en tillfredsställelse över livet på ett annat sätt. Som hjälper dig på alla områden, i dina relationer. När det gäller hur din kropp fungerar. Hur det känns att gå upp på morgonen. Och så vidare. När himlens fönster är öppet över oss så finns det mer utav det som kan beskrivas som glädje och lycka. Det är i alla fall min erfarenhet. Vi bestämmer oss själva om vi vill ge tionde. Det är absolut inget lagiskt krav för frälsning. Men det är en princip som Gud lagt ner i skapelsens struktur. Och frågan är, om vi har tilltro till Gud att försörja oss eller om vi ska ta hand om det själva. När vi ger till Gud det som han ska ha. Om vi gör det i trohet, överlåtelse, under tid, över tid. Så tror jag att vi kan titta tillbaka och se, ja men Gud har varit med. Gud har varit med. Det är i alla fall min erfarenhet. Okej, nu talar jag med massor med gamla troende här och så vidare. Etablerade. Jag har ju talat om det här i andra kyrkor också. Och fått på pälsen efteråt. Det är ju så. Eller de säger, ah, Nya Testamentet. Då finns det inget snack om tionde. Det var det gamla förbundet. Nu är det Nya Testamentet. Ja, låt oss titta lite grann på det här. Jesus, vill jag säga, han invänder inte mot att ge tionde. Nej, snarare tvärtom. När han går till rätta med den tidens andliga ledare så uttrycker han sig så här. Det är ganska hårda bandage. Ve er, skriftlärda fariseer, era hycklare. Ni ger tionde av mynta, dill och kummin, men försummar det viktigaste i lagen. Rättvisa, barmhärtigheten och troheten. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra. I det här så säger han alltså att man ska göra både och. Det är helt okej att ni mäter kummin och dill och mynta och allt vad det var för någonting, va? Det är de här kryddorna som inte väger någonting. Men de var grymt noga med att se till att 10% skulle ges. Det är ju underbart när man är så noga. Men sen glömde de bort det som var det viktigaste, sa han. Rättvisan. barmhärtigheten, troheten. Absolut. Det, vi säger att han trycker på det, va? Men han säger man kan faktiskt göra både och. Man behöver inte välja det ena andra. Man kan göra både och. Alltså, jag tror att Jesus här bekräftar tiondets tidlöshet. I Romarbrevet, lite längre fram i Nya testamentet, så uppmanas vi att vandra i spåren av den tro som vår far Abraham hade redan som oomskuren. Nu blir det ju lite, nu blir det lite kristianesiska här och så vidare. Men det är ju så här, alltså att lagen till Guds folk, alltså Israels folk, det gavs ju till Mose där på Sinai berg. Men Abraham, han var ju så att säga, han var ju upphovet till folket. Han var ju före. Så att säga, så att Abraham har vi här och Mose har vi där, va? Det är liksom ett flöde här. Och det är faktiskt så att när vi ser på Abraham så gav han tionde redan före att lagen hade blivit given. Så att det är därför som Abraham tas upp som ett exempel som för tro, trons fader. Och det är ett sammanhang där att Abraham möter en präst som heter Melkisedek. Det är inte ofta man ger barn namnet Melkisedek idag. Jag har försökt trimma mina barn att ge det till sina, alltså mina barn, men det går aldrig hem alltså. Annars tycker jag att det är ett ganska häftigt namn, eller hur? Men det kan hända att man får problem senare i livet. Jag vet inte om man heter så. Melkisedek, han var där, alltså innan där. Det står där i skriften att han var präst åt Gud den högste i Salem. Och när Abraham träffar honom i första Mosebok 14 så står det så här. Och Abraham gav honom tionde av allt. Alltså det var innan Abraham hade blivit Abraham. När han hette Abraham, innan han hade gått in i förbund med Gud. Där ger han tionde. Och det här tar Nya testamentets författare som ett tydligt tecken på att tiondet är tidlöst. Det går genom hela skapelsen och historien. Abraham, trons fader, han följde trons väg som Gud lagt ner i skapelsen. Han gav tionde som en gudomlig princip. By the way, jag har läst intervju om Leif G.W. Persson. Han är inte trons fader, det är han inte. Han är en skön lirare. Han ger tionde, säger han. Alltså han har missat lite grann. Han ger Nej, nu var jag dum. Men alltså, det är fantastiskt. Men det jag tänkte komma till nu, det är var och hur ger man tionde? Leif G.W. han ger till många olika organisationer. Han är en väldigt generös kille. Han tjänar ju rätt mycket. Och i och för sig, då har man ju med större marginaler. Så är det ju. Men hur ger man tionde? Ja, jag tror att det är så att tiondet, det bär man fram till templet, till förrådshuset, till kyrkan, till det sammanhang som man är med i. Alltså det är en princip som jag tycker tydligt framträder i Nya testamentet. Att först och främst så ser man till att vara med och bidra till det sammanhang man har överlåtit sig till. Det andliga hem som man har. En del invänder liksom mot det här med att ge tionde i en till. Liksom att det behöver man inte göra och så vidare. Men då brukar jag säga så här. Jag brukar tänka så här att om givandet så att säga inte i nya förbundet. Det borde ju vara ännu vassare än givandet i gamla förbundet, eller hur? Så att, och det ser man ju nästan om man läser Nya testamentet att de börjar ju ge ännu mer. Så därför så tycker jag att tionde för mig är en tillräcklig utmaning att så att säga metodiskt, regelbundet ge det till det sammanhang där jag har mitt andliga hem. Sen så kan vi koppla på offer och allmoser efteråt så att säga. Men det pratar vi inte om idag utan det får Mattias eller Patrik ta vid ett annat tillfälle. Alltså vad jag vill säga är att i nya förbundet så ska vi ju inte ge mindre än vad man gav i gamla förbundet, eller hur? Utan det borde ju vara en ökning i sådana fall. Och samtidigt så menar jag att tiondeprincipen, det är en tidlös princip som hör till Guds skapelseordning. Och nu vill jag betona här i avslutningen det jag ska säga, att när vi ger så måste alltid utgångspunkten vara tacksamhet och glädje och trohet. Men tacksamhet och glädje. Det givande som jag har måste motiveras av den här insikten om att jag har Gud att tacka för allt. Och jag ger till honom i vördnad för det han har gjort för mig. Var det inte det vi sjöng, Vanessa? Att Jesus, han är värd allt. Så det är utifrån det som vi ger. Och det är intressant att observera det här i Hebreerbrevet. Om du läser där i 7:e kapitlet. Så är Melkisedek, alltså den här prästen som Abraham träffade. Han är en förebild på Jesus. Hebreerbrevet tar honom som en förebild på Jesus. Och det står där i Hebreerbrevet 7 och i 1 Mosebok 14. Att Melkisedek, han välsignade Abraham före Abraham gav tionde till honom. Och det är faktiskt så att Jesus, han har välsignat oss innan vi ger. Så vårt tionde, det är liksom inte någonting som vi ger för att vi ska bli välsignade. För vi är redan välsignade. Så att det handlar inte om att vi köper oss någonting. Utan det handlar om att, wow, Gud, tack för det du har gjort för mig. Vi ger i glädje och vi ger i tacksamhet. Jesus har redan välsignat oss. Till sist, 5 snabba. Det är repetition vad jag har sagt nu. Varsågod Adam. Guds karaktär är generositet. Har vi sagt idag. Tiondet, det är en biblisk princip utifrån skapelsen. Jesus säger att tiondet, det är någonting som vi bör ge tillsammans med allt annat som vi behöver göra. Återigen, jag bara ska säga, vilken fantastisk person som sköter bilden idag. Så. Det bara flyter på. Det är helt otroligt. Ursäkta. 4. Nya testamentet kallar oss att vandra i Abrahams fotspår. Han som blev rättfärdig genom tro, alltså trons fader, han gav tionde som en naturlig följd av sitt liv med Gud. Och till sist 5. Tiondet måste ges utifrån tacksamhet och glädje. Känns det jobbigt för dig? Är du sur? Är du vrång? Ja, men ge inte då. Det blir bara tokigt. Amen. Gud välsigne oss.